Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och välkomna till dagens avsnitt av Tugga kök. Vi är tillbaka i Kattis säng.
Vi tyckte att det blev en ganska bra ljudupptagning faktiskt i sängen. Och plus att det gav någon typ av känsla.
Det blev mys. Det blev väldigt mys mellan oss ju. Och ja, men allt kändes väldigt bra och harmoniskt. Och ljudet blev bättre. Det är en massa tyg runt omkring här. Och idag, Kattis, så känner jag mig on fire.
Berätta mer.
Nej, men så här. Vi var och handlade. Jag träffade dig och Jöns i affären. Bra harmoni, bra stämning. Ni hade redan typ handlat allting. Vi promenerade hem, hade en härlig stund. Kom hit. Jag fick knäckemacka, dryck och choklad.
Mums.
Och just nu så står ju Jöns och lagar mat.
Jag vet.
Och jag är bara väldigt tacksam.
Jag med. Tacksam. Tacksam för livet. Tacksam för att det är måndag och en ny vecka med nya möjligheter.
Ja. Men du, vi har ju fått lite respons på, av folk till höger och vänster för podden. Jag tycker att min mamma är ganska rolig.
Men vi har ju fått respons från fler än bara våra mammor.
Jag vet, men min mamma kör någon typ av så här marknadsföringskampanj.
Ja, din mamma är faktiskt, hon gör faktiskt ett toppenjobb skulle jag vilja säga.
Ja, och så här taggar på Facebook och håller på liksom.
Det är himla gulligt. Vi uppskattar det från alla.
Ja, från alla. Absolut. Inte bara våra egna mammor.
Men vi uppskattar det också väldigt mycket från... från mammorna.
Ja, väldigt mycket från mammorna. De är väldigt gulliga.
Okej.
Idag ska vi prata om kyckling.
Kyckling!
Kyckling!
Skulle kunna säga att kyckling är kanske den kötttyp i Sverige som just nu gör en raketkarriär hos konsumenterna.
Ja, verkligen.
Folk käkar massor av kyckling, eller mer och mer kyckling. Den har liksom gått från att vara... en tråkig fryst sak när mamma och pappa var små. En tråkig fryst hörna typ som inte var kanske så rolig.
Nej.
Till någonting som käkas.
Ja, men ses som en gourmetråvara i vissa fall. Mm. Och jag tycker, alltså förr i världen så kanske man tänker på de här vita färglösa kycklingbrösten. Mm. Jag vet att du älskar kycklingbröst, men du vet den här gamla synen på kycklingbröst. Som är så torr och konstig och oaptitlig. Och bara hanterats på fel sätt.
Exakt.
Och nu så ser ju alla storheten i ett kycklingbröst. Och alla andra styckdelar egentligen på kycklingen. Mm. Inklusive...
Du ser det, men alla ser inte det, tror jag.
Nej, okej.
Men alltså, jag tror inte alla ser det faktiskt.
Nej, det har du rätt i. Det har du mycket rätt i. Såklart. Vi ser det. Och fler ser det. Men...
Ja. Återupprättelse till kycklingen.
Ja, revival.
I varje fall så... finns det ju också mycket man kan tänka på när det gäller kyckling.
Mm.
Och det tror jag absolut inte att alla tänker på.
Nej.
Alltså, det finns massa olika produktionssätt. Eller massa och massa. Men vi har ju, om vi bara ska rabbla dem lite snabbt.
Mm.
Så har vi ju något som kallas för konventionell kyckling. Och det är ju majoriteten av den kycklingen som vi hittar i butiken. Och nu pratar jag bara om svensk kyckling just nu. Vi kommer in på andra alternativ senare. Men svensk kyckling, då har vi konventionell kyckling. Vi har... ekologisk kyckling som är en väldigt liten del av marknaden men som har vuxit en hel del de senaste åren. Och vi har lite specialkoncept som heter bjärfågel, ockelbokyckling, hagbykyckling, knäredskyckling. Det finns lite tuppfarmare också som säljer i vissa butiker och sådär. Och så finns det såklart lite mindre lokala varianter. För de här stora som jag har nämnt nu, ockelbo och bjäre, de är små i sammanhanget. Men ofta så finns de ju centralt listade, så man kan ju oftast beställa hem dem om man vill det.
Mm. Och för att börja någonstans då, så finns det en till som heter Sol och Sprätt, som är en helt ny nisch.
Jaha.
Mm. Det ska bli intressant att höra mer om.
Mm.
Men låt oss börja med konventionell kyckling.
Mm. Det är ändå den största delen av marknaden, så att säga. Konventionell kyckling är ju den kyckling man ser nästan överallt. Om du tänker på färsk kyckling som ligger i tråg i butiken. Både i tråg och hel.
När du säger tråg, det är ju de här med såna här frigolitbotten.
Ja, men exakt. De plastbottnarna liksom.
Jag tänker direkt på alltså, kycklingbröst som ligger. Nu färska kycklingbröst som ligger bredvid varandra.
Exakt. Kycklingbröst eller kycklinglår eller klubbor eller vad det nu kan vara.
Ja.
Det där är ju majoriteten av kycklingdisken är ju konventionell kyckling. Konventionell svensk kyckling. Och då ser det ut som så att de växer upp i lador kan man säga. Första dagarna så har man en väldigt varm temperatur. För att kycklingarna kommer från ett kläckeri.
Okej.
Och det är gemensamt för alla kycklingar. Så här kan vi faktiskt börja från början inom alla produktioner.
Ja.
Det kommer från ett kläckeri där man har då ägg som ligger i kontrollerad temperatur. Och så kläcks de. Och sen så tar man de där små kycklingarna och så transporteras de ut till uppfödarna.
Så det finns alltså nischade kläckerier som enbart ägnar sig åt det.
Exakt.
Det är ju spännande, det visste inte jag.
Mm. Så då så tar man dem och så får de växa upp hos en uppfödare då. Och så tar man konventionell då, som vi pratar om nu.
Mm.
Så får de foder och de får vatten och de bor i en lada.
Bor i en lada.
Ja, det är som en jättestor lada.
Ja. Inte så här våningar.
Nej,
det är bara eventuella äggproduktionshöns.
Exakt.
Precis. När det ska födas upp för att ätas som kött så springer runt i en lada alltså.
Exakt. Så det är en våning. Och så brukar man ha liksom vattenpipar kan man säga, som man går och pickar på så här.
Mm.
Eller hur den låter, pip pip pip.
Ja.
Så de dricker rätt mycket kycklingar. För det är ganska varmt i de här stallarna när de är små. De är ju rätt så känsliga när de är små alltså.
Jaha.
Så då är det ganska varmt. Jag vet inte exakt hur varmt, men jag har varit inne i ett någon gång då. Och då var det lite paff. Det var varmt det var.
Jasså.
För att, men tänk dig, de kommer ju dit dagsgamla.
Ja.
Då är de ju väldigt känsliga. Då är de ju vana vid att mamsen ändå kanske ska ligga och på och värma dem lite och sådär. Ja. Men det, så är det ju inte när man föder upp kycklingar.
Nej.
Och så har de då foder och så går de där helt enkelt i 30 dagar tills de slaktas.
Okej, så att den kycklingen, konventionella kycklingen vi äter har gått och levt i 30 dagar?
Mm, ungefär.
Cirka?
Cirka 30 dagar, sen är det slakt. Och sen gör man rent stallet och sen så kommer nästa omgång som har kyckling.
Okej, men du, det är alltså fortfarande, det är en kyckling. Förstår du vad jag menar? Att man säger att man äter kyckling. Alltså för kyckling är ju definitionen av barn.
Ja, det är en kyckling, det är ju ingen höna eller en tupp. Nej, det hade ju blivit sen, den är inte könsmogen.
Den är inte det?
Nej. Det är ju en liten rackare.
Och den är gul då, eller?
Ja, den är gul när den kommer.
Ja.
Och sen blir den inte så vacker däremellan. Du vet ju alla hur vi såg ut när vi var typ 13. Mm. Då var vi inte så snygga.
Nej. Åh, nej.
Och det är ju lite så den stilen. För då börjar de gå ifrån fjunet till att få så här lite långa fjädrar. Så har de fjun blandat med lite långa fjädrar. Och så blir det för stora näbbar.
Men vet du vad jag
ser lite, de ser lite omärkliga ut.
Ja, men som en klassisk pubertal person.
Exakt. Men sen när de slaktas, då ser de ju ut som en kyckling. Ja,
så. Ja. Men du, jag tycker att vi borde lägga upp en bild på en kyckling som vi äter, som finns i butikerna. Hur den ser ut. För att det här skulle inte jag kunna föreställa mig. Jag tänker ju att jag äter typ en höna när jag äter kyckling.
Mm. Ja, men det kan vi göra.
Jag tycker att vi gör det.
Det gör vi. För kycklingen, när de väl är, alltså när de slaktas, när de är 30 dagar, då har de ju kommit ur den här fula pubertalfasen, om vi ska kalla det för det.
Ja.
Då ser de ju mer ut som kycklingar. Alltså inte fjuniga kycklingar utan höns då.
Okej.
Okay. Då ser de mer ut som höns.
Ja.
För den här kycklingrasen som vi odlar i Sverige. Och odlar. Ajajaj, Kattis. Aj, ja. Som vi föder upp i Sverige. De heter ju Ross och Cobb. Det är två olika raser.
Ross och Ross. Cobb.
Yeah, that's right. Ross and Cobb. Ross och de, det är de största sorterna i Sverige. Och jag tror typ kanske i större delen av liksom de utvecklade jordbruksländerna. I alla fall i Europa.
Okej. Ross och Cobb alltså.
Yep.
Och det är ju inte, för då till exempel de hönsen, äggen som vi äter.
Ja.
Kommer ju i affären. De kommer ju kanske ändå inte från Ross och Cobb.
Nej, det är en annan sort. Det är värphybrider.
Ja.
Tror jag de kallas för.
Så
de
är ju... Här pratar vi om en helt annan art.
Exakt. Mm. För de värphönsen, de är ju avlade på att ge ungefär ett ägg om dagen. Medan de här kycklingarna, de är ju avlade för att växa snabbt. Just på en snabb tillväxt på brösten speciellt.
Mm.
Och blir liksom lite köttiga. Det är precis som man har köttraser inom kobor. Cool. Eller köttraser inom lamm.
Och sen har man andra som diar. Eller som ger mjölk.
Ja, mjölkkor är ju en annan liksom, sätt som man har avlat fram. Så det är precis som man skulle kunna säga att det är en köttkyckling. Liksom.
Ja.
Så är det.
Förstår.
Ja. Och ja, konventionellt, inga konstigheter egentligen. Man får inte ge någon antibiotika liksom, i förebyggande syfte. Sådär som man kanske... Ja, det får man inte göra i Sverige. Man får inte heller trimma näbbarna, vilket man gör utomlands.
Lägg av, trimma näbbarna.
Ja, för att de inte ska picka på varandra.
Jaha, för det finns hack.
Trimmar man näbbarna. Ja, så trimmar man dem. Det är olagligt i Sverige.
Jaha, men det, vilket man kan förstå.
Ja.
Det... För det känns ju inte så skönt att få en, alltså typ munnen avklippt.
Nej, det får man icke göra här.
Nej.
Och sen är det då så att i ett konventionellt kycklingställ, då får man lov att hålla 36 kilo per kvadratmeter.
Och en kyckling blir ungefär hur många kilo?
Vid slakt så väger de ju ungefär runt ett drygt kilo.
Okej, så typ 30 kycklingar per kvadratmeter?
Ja, då kan det ju vara typ 36 kycklingar per kvadratmeter.
Det är ju rätt så tajt.
Det är rätt tajt. Men då är det ju ofta så här... Alltså jag har faktiskt personligen aldrig sett ett kycklingstall sista dagen innan slakt.
Nej.
Men de har en ganska bra tillväxtkurva. De växer ju rätt mycket per dag.
Mm.
Så att i början, då är det ju väldigt tomt istället.
Jätteluftigt.
För då är de ju väldigt små. Och sen blir det ju tajtare och tajtare liksom.
Mm.
Men det som jag har sett av kycklingstallar, då var de ju i puberteten när jag har varit i ett kycklingstall. Och då far de runt rätt mycket. De springer och så ligger de i höga. Och så
jag
springer
älskar de att de far runt.
Ja, men de springer omkring.
Ja, det låter bara jätteroligt.
Kika på saker.
Ja, kika på saker.
Nicka lite.
Och sen så lever de i 30 dagar, ungefär ett kilo vid slakt. Mm. Och hur slaktas de?
Ja, då först så samlar man ju in dem i typ lådor. Så man har ett gäng kycklingar i varje låda. Och sen så åker den lådan upp på en lastbil. Och så åker den in till ett slakteri.
Mm.
Och där så finns det lite olika metoder. Men det som jag har sett. Då har det varit att man tar kycklingen i benen. Man hänger upp den i... typ som en hållare. Typ så den hänger upp och ner. Och sen doppas de ner i typ elektriskt vatten.
Så det går väldigt, väldigt snabbt.
Ja, och då är de så... Och det... När de...
Låter lite till.
Oh, gud vad hemskt. Det låter lite hjärtkallt.
Nu är det lite morbida.
I varje fall.
Andas in, andas ut.
Det kallas så att man bedövar dem. Efter bedövning så avblodar man djuren.
Okej.
Okay. Så att då skär man ju halsen av dem.
Ja. När vi köper i affären så är det ju ett rent kött. Inte ett blodigt kött.
Ja, exakt.
Mm.
Och sen efter det så brukar det stå en veterinär och besiktiga kropparna när de åker förbi då. Så att man tittar så att allting ser bra ut.
Mm.
Och så där. För att när den har blivit slaktad och den har blivit avblodad, då så tar man ju bort fjädrarna.
Ah.
Så då kan det ju vara, oftast så är det ju en maskin liksom. Okay. Det ser nästan ut som en maskin med så här... en maskin full med gummi, uppblåsta gummihandskar kan vi låtsas som.
Ah.
Så rullar de har, det är som valsar, det är som en biltvätt.
Lite som en biltvätt.
Ja. Och så försvinner fjädrarna.
Får du med alla fjädrar då?
Ja, i stort sett.
Uh-huh.
Ibland kan man ju se något sånt fjön på vingen.
Ja, och det känner jag, då känner jag mig närmare råvaran.
Men det är väl positivt?
Ja. Jag menar det.
Det var som idag i kycklingdisken när vi stod där. Så var det lite fjädrar. Då kände jag skönt.
Bra. Skönt. Det är ändå en fågel.
Det är ändå en fågel.
Det är inte bara en köttbit.
Nej.
Exakt.
Även om jag tror att det är många som blir väldigt äcklade av att se att det är en liten fjäder där.
Jag vet.
Som inte alls vill veta hur det gick till eller så.
Mm. Nej, men så är det ju.
Mm.
Så är det.
Men okej, då har vi ju fått en kycklings livscykel lite grann.
Mm.
En konventionell kycklings livscykel.
Ja, men just livscykeln, alltså med slakt och sådär, det är ju ungefär samma inom alla produktionsgrenar.
Ja.
Vissa är ju väldigt måna om att man ska samla kycklingarna med två händer och att de ska läggas liksom på olika sätt och sådär. Och det är oftast brandat på deras produkter då.
Aha.
Om man vill veta mer om det. För att man har ju sett, eller jag tror att många konsumenter har sett de här kycklingdammsugarna som de kallas för. Och tycker att de är helt sjuka och att det är vidrigt
vad
liksom.
Vad är en kycklingdammsugare?
Ja.
Alltså vad är det?
Men det är, alltså, det är som en robot som går in som liksom så här, samlar in kycklingar. Det ser ju inte trevligt ut. Speciellt inte. Alltså det ser inte trevligt ut. Speciellt inte om man absolut inte har någon förståelse för vad det är som händer. Om man säger så.
Jag tycker det låter helt sjukt.
Det låter sjukt, ja. Men det finns också forskning som visar på, eller studier som visar på att de här kycklingdammsugarna ändå, alltså de är väldigt varsamma. Liksom man har ju byggt dem för att de ska vara varsamma.
Mm.
Så att kycklingarna får inte, de kan ju bryta vingarna och sånt om det blir kaos i hanteringen. Det skulle uppstå en situation där det blir liksom lite kaosigt, om man säger.
Uh-huh.
Så det man kan tänka på är en robot, den gör ju sitt jobb så här. La-da-da.
Alltså en liten bild till lyssnarna, det är att Kattis just nu, alltså hennes händer flyger i cirklar i sovrummet när hon förklarar hur den här roboten går tillväga. Jag tycker det här, jag förstår inte. De samlar in levande kycklingar i syfte att de ska köras till slakt.
Exakt, så de samlar in dem och så sätter de dem i lådor liksom.
Mm.
Men för annars så hanterar man dem med händer, två händer och så... Ja, sätter man dem i lådor. Men det som kan vara ett problem där, det är den mänskliga faktorn som man då bygger bort med en robot, om man säger så. Fast då bygger man ju också bort det här mänskliga som vissa gillar och som vill ha och sådär.
Jag förstår att om en människa kommer in och skapar kaos i plötsligt och att det går mycket långsammare när människan håller på.
Men det som kan vara grejen, säg att du har ett stall med 10 000 kycklingar och du har 10 personer ska samla ihop dem.
Mm.
När du har jobbat ett visst antal timmar så blir man ju sleten. Eller man har en dålig dag på jobbet. Eller men det har hänt någonting. Man är typ förbannad när man går in i stallet. Och man kanske hanterar kycklingarna lite hårdare än vad man borde ha gjort.
Mm.
För att det är någon kyckling som får ett psykbryt eller någonting. Mm. Vad vet jag.
Mm.
Så att jag menar, man bygger ju bort den faktorn av att någon kanske har jobbat flera timmar. Och känner sig lite trött och har dåligt temperament eller något sånt där.
Existerar psykisk ohälsa hos kycklingar?
Det vet jag faktiskt inte.
Sånt sidospår, men jag bara kände att den, det är klart att den kan ha fått ett psykbryt.
Oh, ja. Strunt. Nej, men du vet att de, alltså den liksom...
Ja. Ja, jag vet precis vad du menar.
Mm.
Ja, men precis. Okej. Men, och så roboten, det som 10 människor gör på några timmar, gör roboten typ på 20 minuter.
Den gör ju det lite snabbare och så lite mer metodiskt. Och sen så kostar den ju en investeringskostnad och den har ju också kanske underhållningskostnader och sånt där. Men den kostar ju inte i timlön.
Nej.
Eller lön eller sociala avgifter. Eller alltså hela den här biten.
Nej.
Och det är ju ett faktum att personal är inte alltid enkelt att hantera heller. Det måste man ju också... Alltså allting har väl sina för- och nackdelar. Jag tror att...
Jag tycker att det låter helt sjukt. Men ju mer du förklarar det, så här, jag hör dig.
Det är... Ja. Jag tror det beror väldigt mycket på vad man har för typ av... Vad man har för typ av stall och vad man har för typ av uppfödningssystem.
Mm.
Helt enkelt.
Mm.
Att det där kan vara en bra lösning och det andra kan också vara en bra lösning.
Precis, det kan vara mer eller mindre skonsamt båda två.
Ja, men jag menar, ingen vill ju... Alltså, om man behandlar en kyckling riktigt alltså fel, om man säger så när man samlar in dem. Att den blir slagen, liksom, att den får blåmärken och att den kanske bryter en vinga eller ett ben eller något sånt där. Då blir inte det heller bra i slakten. För då ser ju veterinären det. Okej, aha. Här har vi en vingfraktur. Och det är blåmärken på bröstet.
det går inte heller att sälja. Du kan inte sälja liksom en skadad kyckling på det sättet. Det går ju inte. Så att, och det ligger ju inte i någons intresse att det ska bli så. Så alla vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Så många som möjligt av kycklingarna ska få en skonsam väg till slakten. Och det ska även vara bra för de som jobbar där.
Mm.
Och den lösningen får man väl hitta på själv. Beroende på hur man vill ha det.
Mm. Vad ens filosofi är.
Exakt. Mm. Men är man då som konsument väldigt intresserad och väldigt mån om att till exempel att man vill att kycklingarna ska bli hanterade med två händer, då kan man ofta se på förpackningen eller kolla upp lite extra om det är någon som man är intresserad av. Och så kan man se, jaha, men hur går det till då på vägen till slakt för just den här kycklingen? Om det är så att man vill veta det.
Alltså vet du, jag har sett den här tvåhandsmärkningen.
Ja.
Vi hanterar våra kycklingar med två händer.
Mm.
Och jag trodde bara att det var ett märke för att hävda att de inte använder en hand. Och så Lovisa. Jag bara, oj, här använder de två istället för en. Och så tänkte jag också så här, fast det är ju mer imponerande att använda en hand.
Tänk att de skulle skriva. Vi hanterar våra kycklingar med en hand. Du bara, jag tar den. De har ju uppenbarligen mer skills. Det är faktiskt...
Okay.
Alltså jag tycker att det är en otroligt bra poäng.
Ja.
Nej men vadå? Att det indikerar ju att de har misslyckats totalt med sin märkning.
Ja.
De tror att folk förstår.
Jag fattar ju inte att det fanns robotar ens.
Nej.
Nej. Det...
Tjena mitt bena liksom.
Ja,
vi behandlar med två händer.
Ja.
Oh, losers.
Ja. Ah, ja, skitsamma.
Oh, herregud.
Let's go on. Okej, okay, så nu det var i princip vilken livscykel som helst, köttkycklings livscykel som helst.
Yes.
Om man då ska gå vidare till vad som är skillnaden då om man kikar på ekologisk kycklinguppfödning.
Mm. Ekologisk kyckling, då är det som vi har sagt innan med till exempel ekologisk mjölk eller ekologiska ägg. Att dels så äter de bara ekologiskt foder. Men när det gäller kycklingen så har man dispens att man får blanda in, jag tror det är runt 5% konventionellt foder.
Mm-hmm.
För att, och då är det främst proteinfoder. För att det finns inte så mycket ekologiska proteinfoder.
Ja, det räcker inte.
Att tillgå. Och proteinfoder kan ju då till exempel vara soja. Eller i ekofall så kan det ofta vara fiskmjöl.
Aha.
För att fiskmjöl innehåller aminosyror. Essentiella aminosyror. Som är superviktiga för kycklingarna. Annars så klarar de sig liksom inte.
Okay.
Och i konventionell kycklinguppfödning så får man lov att ge dem syntetiska aminosyror.
Aha.
Det får man inte lov att göra i ekologisk.
Okej.
Okay. Och det är alltså en EU-förordning som styr det.
Okej.
Okay. Men många inom ekologiska svängen i Sverige tycker att det är en knasig förordning.
För
just att? Den grejen. Jo men för att om man bara fick lov att ge dem syntetiska aminosyror, syntetiskt framställda aminosyror, så skulle man till exempel slippa använda fiskmjöl. Och fiskmjöl är ju inte en resurs som man... Det är skitbra innehåll av essentiella aminosyror.
Mm.
Men fiskmjöl, vi hör ju själva. Det är svårt att få till ett hållbart fiskmjölsfoder.
Okej.
Okay. Alltså man får ju... Ja, man får ju liksom jobba lite.
För att Östersjön håller på att bli utfiskad.
Ja, men alla hav.
Ja, alla hav håller på att bli utfiskade.
Det finns ju egentligen...
Och om man ska kika på liksom naturliga proteinkällor.
Mm.
Är det begränsat till fiskmjöl då? Eller finns det andra?
Ja, naturliga proteinkällor är ju till exempel sojabönor.
Ja, just det.
Eller raps.
Aha.
Rapsfrön.
Aha.
Så rapskakor är ju någonting som man tillsätter nu.
Aha.
Till exempel då. För att komma ner lite i fiskmjölshalt till, just till äggen. Mm. Till värphönsen. Men till kycklingen, då är det en skillnad va? Så att det är lite mer komplext att sätta ihop ett foder där som tillgodoser deras behov av aminosyror.
Och som tillgodoser jordens ekosystem.
Exakt. Så att det där är en liten brasklapp som eko har att jobba med. Och det är att liksom bara ta bort den där förordningen. För det är bara liksom strunt.
De 5% behöver inte vara naturliga, de kan vara syntetiska.
Ja, men alltså, det är just aminosyrorna, de essentiella aminosyrorna som är viktiga. Metionin bland annat.
Okay.
Och det, bara ta bort den liksom. För det är ju helt knäppt. Det är samma sak med grisar. Enkelmagade djur också. Alltså. Ja.
Men du, och hur många, för att i konventionell kycklinguppfödning så fick man vara 36 kilo per kvadratmeter.
Mm.
Hur ser det ut i den ekologiska?
Eko har ju, ja, nu pratar vi om kravkyckling då.
Mm.
De har 20 kilo per kvadratmeter.
Så det är lite luftigare.
Yes, och sen ska de ju ha tillgång till utevistelse också.
Ah.
Och då är det ju typ 4 kvadratmeter per kyckling.
4 kvadratmeter per kyckling?
Mm.
Ja, det är ju... Okay.
Så då är det både inomhus och utomhus.
Vad menar du?
Ja, de går ju inomhus och utomhus. De har så att säga ett stall där man kan öppna dörrarna liksom, så kan de gå ut.
Brukar de gå ut? Alltså om den, under sin, om den lever en månad ju.
Nej, ekokyckling lever längre.
Jaha.
För de kommer ju ofta från samma moderdjur som de konventionella kycklingarna. Och de kan vara Ross eller Cobb. Men det finns även en annan ras där som är, har kommit allt mer på de sista åren. Och det är Rowan Ranger.
Rowan Ranger.
Rowan.
Så det är Ross, det är Cobb och det är Rowan Ranger.
That's right.
Ja. Men, och hur många dagar får de leva då?
De lever 75 dagar tror jag. Eller 70, mellan 70 och 80 dagar.
Mm. Wow.
Så det är därför de är wet mycket större.
Jaha.
Mm.
Där ser man. Men okej, bara, vi kommer tillbaka till 70 dagar. Jag tänkte bara, under din levnadstid då, de här 2 månaderna drygt som den lever, tänk om det är januari och februari.
Mm.
Går den ute då?
Otur.
Ja. Det är som en trollslända som lever en dag. Mm. Oj, det regnar, tråkigt.
Det är lite segt att ha just de månaderna, va? Men,
för då, jag kan tänka mig så här, okej, tillgång till utevistelse, men de kanske inte är så mycket ute då.
Nej.
Nej.
Och inom krav och ekologiskt så är det också okej att stänga till stallet helt enkelt när det är ruggigt liksom.
Ja.
Så när det är väldigt kallt eller när det är väldigt regnigt och lerigt och dant så får man lov att stänga stallarna.
Okej. Men du, konventionella kycklingar då, de går inte ut alls?
Nej, de är inne hela sitt liv.
De är inne hela livet, sina 30 dagar.
Yes.
Och eko 70 dagar, tillgång till utevistelse.
Ja, precis. Alltså, sen måste de ju inte gå ut. Det är ingen som tvingar ut dem. Som med korna var det, är det ju så med beteslagen. Ja. Att de blir uttvingade. Liksom. De måste ut ett visst antal timmar om dagen. Men så är det. Här får de gå ut om de vill själva. Liksom.
Men och hur kommer det sig att Rowan Ranger inte används till konventionell kycklinguppfödning?
Mm. För Rowan Ranger är en annan ras som är liksom lite go back to basic. Men med betoning på liksom lite grann för... Det är ju fortfarande en ras som växer hyfsat fort om man jämför med till exempel såna gamla kulturraser. Liksom.
Mm.
Men de växer långsammare.
Vad är en gammal kulturras?
Ja, men det är så här hedemora höns och så här olika. Du vet som när man ser en hönsgård på 4H-gården så är det ju ofta höns som ser ganska olika ut.
Ja.
Och det är ofta lite äldre raser och sådär som är kanske inte högproducerande om man säger så.
Men är det för att, varför har man kvar dem om de är ineffektiva? En Ross Cobb och Rowan Ranger?
Ja, men de är ju också så här, de har ju inte lika högt behov av till exempel att de måste ha ett superkomplett foder för att de växer inte lika snabbt.
Nej.
Och de är inte, man kan jämföra dem med så här elitidrottsmän.
Ja.
En kyckling, liksom en Ross eller Cobb, eller även Rowan Ranger, de är ju ändå typ elitidrottsmän. De växer hyfsat fort. De är liksom, ja, de ska ju prestera tills den dagen de ska...
Kuttas.
Och det är ju lite samma med mjölkkor och sådär. De är ju elit, det är ju eliten. Det är
elitrasen.
De måste ha, de har väldigt höga preferenser på foder och på hela sin djurhållning egentligen.
Mm.
Medan de lite äldre raserna och sådär, de växer inte lika snabbt. Och de lägger kanske inte ett ägg om dagen, de kanske lägger ett ägg varannan dag.
Mm.
Och då har de inte lika stort behov av...
Nej.
Alltså just det, blir inte lika avgörande liksom. Mm.
Okej, okay. Men... Och Rowan Ranger är då lite mer back to basics.
Mm. De växer långsammare. Vilket är en väldigt stor fördel när man till exempel har ekologisk produktion. För... Alltså det har ju varit ett ganska stort problem att ha en ekologisk uppfödning. Eller det behöver inte alltid vara ett problem. Men en ekologisk uppfödning med en Ross eller Cobb som är väldigt snabbväxande och som sätter bröst jättefort liksom.
Ja.
Att då måste man ju på något vis kontrollera deras foderstat väldigt mycket. Och kontrollera mängden de äter för att de inte ska bli liksom helt sjukt stora.
Mm.
För dels att de blir, ja, de växer ju så snabbt att deras benstruktur hinner liksom inte riktigt sätta sig då. Om de får den här explosiva tillväxten i 70 dagar. Nej. Så då kan det vara svårt för dem att bära upp sig själva. Då kan de få benfrakturer liksom.
Ja, lite bättre blodvarning.
Ja, alltså det är
konceptet alltså.
Det passar sig inte alltid så bra. Nej. Så att jag vet de som jag har träffat som har haft ekologisk kyckling med Ross eller Cobb. De mm. har ju verkligen fått jobba mycket med foderstaten. Okay. Alltså man får jobba mycket med att hålla nere på vissa ingredienser och sådär. För att de inte ska bli för stora.
Okay.
Men sen å andra sidan så rör de sig ofta väldigt mycket. De är ute och springer och då får de ju också alltså, träning.
Mm.
Och det stärker också deras ben.
Mm.
Så att ja. Det är väl lite. Men jag vet att många av de uppfödarna tycker ju att det är väldigt trevligt att Rowan Ranger har kommit. För att det blir en kyckling som är lite lättare att hantera
mm.
i uppfödningen under så lång tid. För den sätter inte lika mycket vikt lika fort.
Nej.
Växer lite långsammare. Och det tycker jag även syns skillnad i strukturen på köttet faktiskt.
Ja.
Jag tycker de får lite längre köttfibrer.
Jaha. Alltså arten Rowan Ranger.
Det är min uppfattning.
Jag har inte alls ens reflekterat över vilken art min kyckling som jag köper är.
Ras.
Ja, förlåt, ras.
Det är okay.
Hur kan man ta reda på det? Står det på paketet om det är en Cobb, Ross eller Rowan Ranger?
Det står nog inte om det är en Ross eller Cobb.
Nej, okej. Okay.
Men det står nog, eller ganska ofta står det om det är en Rowan Ranger.
Kan du känna det när du äter?
Jo, men det tycker jag nog att jag kan. Det är inte säkert att jag skulle klara ett blindtest. Men jag ville mena att jag tror att jag skulle det.
Mm.
Sen tycker jag man märker det också när man trancherar dem.
Jaha.
För att min uppfattning är att alltså den övre vingknoten, eller vad det nu heter, är lite längre in under fågeln. Precis som alltså att den är lite smalare över ryggen på något vis.
Jaha.
Att de kommer lite längre in. Alltså att den blir lite mer lik en anka, fast alltså med betoning på lite.
Jag älskar också att jag använder anka som referens. Jag har inte kuttat i en anka någon gång. Jag bara köpt såna här filéer. Men det är skönt att du använder dem referensen som om så alla vet. Det är lite likt hur man kuttar en anka. Ja.
Ja.
Men
exakt. Mm.
Finns det, okej. Okay. Och är det några mer skillnader när det kommer till ekologiskt?
Ja, men det är en sak som är ganska intressant just med uppfödningstiden. För anledningen till att man föder upp dem så länge, det är inte för att man tänker att det är så himla bra att de växer upp så länge för att du vet, det skulle vara mer naturligt eller något sånt där. Utan det handlar om att man har en karenstid på äggen. För att äggen kommer från konventionella moderdjur. Och då måste de här leva.
Kläckerierna.
Exakt, de är konventionella ägg.
Okay.
Det finns inga ekologiska kläckerier i Sverige i alla fall.
Är det sant?
Mm. Så då måste de helt enkelt växa. Då måste de växa ett visst antal dagar innan slakt. För att nå den här karenstiden. Och uppnå ekologisk status liksom.
Aha. Jag förstår.
Ja, så det är också ett administrativt skäl.
Ja, och hur lång är den karenstiden?
Ja, den är ju typ 70 eller 80 dagar där omkring när de ska slaktas.
Ja. Där ser man.
Vilket också är en ganska stor svaghet för ekokycklingarna är ju oftast väldigt stora.
Ja.
Och vissa uppskattar det väldigt mycket.
Mm.
Vissa uppskattar det mindre.
Mm.
Så att hade man haft ekologiska kläckerier till exempel, då hade man ju haft en möjlighet att differentiera.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ser produkten. Att ha en mindre kyckling och en större kyckling. Om man hade velat det. Så det är ju, ja, det kan ju vara både en svaghet och en styrka, jag vet inte.
Nej. Men det är ju väldigt intressant. Det finns inga i Sverige ekologiska kläckerier. Kanske det man ska starta.
Ett ekologiskt kläckeri.
Ja. Det är kul då. Tänk om man skulle ha ett kläckeri, Lovisa.
Hönskläckan.
Ja, hönskläckan Lovis.
Kycklingkläckan. Ja. Ja, men så det är ju vad de äter, att de har längre karenstider om de har blivit behandlade med antibiotika, som de har blivit sjuka eller sådär.
Ja.
Och sen så är det ju ytan liksom, att de går ut, att de har större utrymme i stallarna och sådär. Och att fodret då...
Finns det... Just det, förlåt. Fodret...
Ja, det är ju eko.
Ja, det är de punkterna liksom.
Mm.
Men du... När de går, finns det några risker med, för att jag tänker så här, inomhus konventionellt, det är väldigt så här, kontrollerad miljö. När de går ute, finns det några risker med det?
Ja, alltså dels finns det ju de fysiska riskerna, typ höken och räven och vässlan och alla de där som kan käka upp dem.
Men jag tänker att de bara verkar på natten, men det kanske är naivt av mig, jag tror.
Jag
tänker att man tar väl in dem på natten?
Jo, men det gör man.
Hönsen alltså.
Mm, det gör man.
Ja. Men hökarna och de attackerar även på dagen. Yeah. Yes. Alltså hökar är ju vidriga. Vi kan komma till hökarna en annan dag. Men de är, eftersom de är fruktade, vet du vad de har för beteende? Nej, det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. De föder ju sina ungar.
Mm.
Och typ lämpar av ungarna i andra fåglars bobba. Ja.
Gör de?
Ja. Det här är så sjukt. Så att de hökarna, de hökbarnen, de är ju mycket större. De här svalorna och de där.
Mm.
Så att när mamman hämtar barn till sina svalungar, då tar ju hökbarnet det direkt.
Mm.
Så att de kläcker sina ägg, lämpar äggen och så drar hökmorsan.
Mm. Det känns ändå rätt så ego.
Ja, men det är vidrigt.
Det är faktiskt oschysst.
Det är fan.
Sen käkar hökisen upp sina små syskon.
Ja.
Sina styrsyskon.
Ja.
Njam.
Ja, sina surrogatsyskon.
Ja, exakt.
Ja, verkligen sidospår.
Verkligen.
Men höken kan komma och anfalla dem. Fysisk risk.
Ja. Fysiska risker. Sen finns det också bakterierisker. Som till exempel just nu har vi fågelinfluensan i Sverige.
Har vi?
I 12 andra länder i Europa.
Mm. Det var den här som var i ropet för massa år sedan i Kina.
Ja, den är väl fortfarande i Europa, i Asien. Liksom. Men vi har inte den typen som smittar till människor här.
Nej, okej.
Vi har en typ som heter H5N8 här i Sverige.
Okej.
Och även i 12 andra länder i Europa. Eller 11 andra länder i Europa. Så att, det var faktiskt i november som en svensk, en ägggård nere i Helsingborgstrakten blev smittad. Och så fick de avliva typ 200 000 höns. Och sanera allting och sådär. Men det är den enda
produktionsförsäkring för det.
Nej, det tror jag. Alltså det var struligt, tror jag. Struligt.
Shit.
Faktiskt. Ja, jättesjukt jobbigt alltså.
Ja, verkligen.
Men och sen alltså det kommer ju med flyttfåglarna. Och det finns hos sjöfåglar. Så att efter det har man ju sett mest hobbybesättningar, typ de som har så här lite höns på bakgården i en hönsgård liksom. Det har varit i Trosa, det har varit ner Ängelholm också, det har varit ut på Mörkö och på Utö.
Att man har fått fågelinfluensan?
Ja, in i sina så små hobbybesättningar. Men för just nu är det något som heter skyddsnivå 2 som gäller i Sverige. Och då betyder att man måste hålla sina djur inomhus, fåglar alltså. Så oavsett om det är alltså ekoägg, ekokyckling eller vanlig kyckling, konventionell eller frigående utomhus, så ska alla hållas inne nu. För att det är så pass stor
risk. Det råder kristillstånd.
Ja, det är sådana här utegångsförbud.
Är det sant?
För jäderfärja.
Mm.
Och sjukt hög smittosäkerhet. Ska du in i ett kycklingstall nu.
Ah.
Då ska du säkert gå igenom ett gäng slussar. Och du ska liksom rengöra dig på massa olika sätt. Och har du varit i ett annat stall så måste du liksom vänta några dagar innan du får gå in i nästa.
Ja, shit.
Och det smittar via spillning. Aha. Så har du till exempel djuren utomhus och så flyger över en duva och bajsar i hängnet.
Mm.
Och så pickar någon i sig lite av det. Boom. Fågelinfluensan. Och smack, det smittar fort alltså.
Ja. Men du, om man bara ser så här, okej, den här fågelinfluensan, den smittar inte till människor.
Nej.
Men vad innebär fågelinfluensan? Vad händer med djuret? Det dör? Eller
det
vad?
Dör. Alltså det är en ganska plågsam död för djuret. Nej. Men de dör fort.
Okej.
De dör fort och har du fått in i besättningen så dör typ hela besättningen alltså rätt fort inom en vecka kanske.
Åh, herregud.
Det går fort, men det beror på hur många djur du har. Har du många djur och det är tätt, ja, då går det ju fort liksom. Ja. Då sprider sig en smitta kvickt.
Ja. Men då, på något sätt så känner man ju då att inom konventionell kycklinguppfödning så bör ju inte den här sjukdomen sprida sig så mycket i och med att det är så kontrollerad miljö.
Mm. Men det kom ju in i en konventionell äggbesättning. Va? Hur det har kommit in där, det vet man ju inte, men det kan ju ha kommit in med någon som har gått i lite spillning, haft det under skon och sen slarvat typ. Eller någonting, jag vet inte. Men jag tror inte man vet faktiskt riktigt hur det har kommit in. Så att, alltså det är ju...
Men då är det alltså högre... Okej, men det är utegångsförbud.
Det är utegångsförbud.
Vad innebär det då i nästa steg?
Jo, men det innebär ju... ja, det, där finns det också en EU-regel. Som säger att efter 12 veckor som så kallade free-range-fåglar har blivit tvungna att hållas inne, så får man inte längre sälja dem som free range.
Alltså i vårt fall eko?
Nej, nej. Eko, den undantas från den regeln för att eko har andra mervärden också. Typ okay. Som större utrymme foder och allt det där. Utevistelsen är bara en parameter. Och okay. Nu på vintern så är det ju inte så mycket ut i alla fall.
Nej, och det råder ju faktiskt ett kristillstånd.
Exakt. Men om du tänker på till exempel äggen som vi har pratat om. Frigående ägg utomhus. De konventionella.
De får inte heta frigående ägg utomhus.
Nej, då kommer de inte få göra snart. Om det inte händer någonting i EU.
Fast trots kristillståndet.
Ja, trots det.
Vi har, nu har de det är förordning om att håll era djur inne.
Ja.
Men det är en annan förordning som säger du får inte ha den här märkningen om du inte har ditt djur ute.
Så har du haft djuren inne i mer än 12 veckor. Då får du inte längre sälja dem som frigående utomhus.
Men det här måste bli jättejobbigt i så här förpackningsdesign.
Ja.
Och sånt.
Det blir skitjobbigt där. Det blir jättejobbigt för lantbrukarna och uppfödarna som måste sälja sina produkter till ett annat pris nu. Då får ju gå ner i pris.
Ja.
Så att, men i Sverige är det inte en jättestor grej. För att vi har inte så jättemycket ägg från frigående höns utomhus. Och vi har inte så mycket såna här frigående kycklingar utomhus som inte är eko.
Okay.
Det är väldigt små nischer. Så i Sverige så är det inte så många som blir drabbade av uppfödarna. Men i runt om i Europa är det där kris, alltså Tyskland, Frankrike, det är jättestort där. Dels för att de har ju lite varmare så det är enklare för dem att hålla ut det på det sättet. Ja. Men det blir superkris för dem och ekonomiska konsekvenser är jättestora liksom. 56% av Storbritanniens ägg är ju frigående utomhus. Så det är, för dem är det crisis.
Shit.
Och ja, det kan ju också självklart påverka den svenska marknaden, för nu kommer det ju komma ut mer. Det kommer ju komma ut mer produkter på marknaden som är konventionella.
Ja.
Från de länderna. Så det är ju inte omöjligt att vi börjar se. Men vi börjar se kycklingar här från något annat land. Det vet man inte.
Nej, okej.
Okay. Vi får se vad som händer.
Vi får se vad som händer. Men det, då blir det ju extra intressant att kolla på ursprunget. Både på ägg och kycklingkött.
Och fråga på restauranger.
Ja.
För restauranger är rätt snabba på att ta in
det billigaste.
Klipp. Klipp. Ja, så att, fundera på det.
Mm. Okej, så fågelinfluensan råder.
Yes.
När senast hade vi det? Är den hela tiden? Eller är det
Nej, liksom? Men alltså det kan komma. Det kommer ju lite grann med flyttfåglarna. Det hände faktiskt.
Mm.
Men det var inte i modern tid som man minns att det har varit ett så här stort problem att det har varit så länge.
Okej.
För det kommer nya fall hela tiden liksom. Så att, det har varit väldigt länge och det är ju det som är otroligt ansträngande. Men det sätter också ett perspektiv på den här frigående utomhusproduktionsmetoden i framtiden. För att jag menar, hade jag varit lantbrukare hade jag tyckt det var otroligt jobbigt att satsa på en sån typ av produktion när man är så sårbar. Ah, ja, nu kan det komma fågelinfluensan i ett halvår. Ja, då får de vara inne så får jag sälja dem som konventionella. Då är det ju bättre att gå över till eko eller bara stanna konventionell.
Ah.
Det här mittemellansegmentet blir väldigt svårt att våga.
Men vi har pratat om konventionell kycklingkött och ekokycklingkött. Sen finns det ju lite de här hagubykycklingarna som du nämnde i början.
Speciale.
Speciale.
Mm.
Berätta.
Då kan vi börja med bjärrfågel. För jag kommer från Skåne.
Mm.
Och jag gillar ju skånska grejer.
Gör du?
Ja. Så att bjärrfågel tycker jag är väldigt god.
Alltså också en till nys, eller nys, en till upplysning till lyssnarna. Det är att Kattis ögon tindrar när hon pratar om bjärrfågel. Du är så glad. Well.
Ja, men jag tycker det är så nice.
Uh-huh.
Alltså det började ju, min förälskelse började med att de har en liten restaurang i Lunds saluhall.
Mm.
Och där serverar de riktigt bra lunch. Och sen har de ett rotisseri också.
Mm-hmm.
Där de gör den bästa grillade kycklingen. Den är så saftig och den har så bra skinn.
Ah,
och
skinnet.
Åh, den är så god.
Du brinner ju för kycklingskinn.
Och där säljer de även kycklingskinn i lösvikt.
Åh gud, du måste vara i himlen.
Praise the Lord.
Vad gör du? Alltså när du får ett hekto kycklingskinn.
Mm.
Vad gör du med det?
Chips.
Du gör chips. Åh.
Kycklingchips.
Åh, Kattis.
Det är så gott.
Ja, vad intressant. Ja. Att man kan köpa skinnet i lösvikt.
Mm. Mm. Det är otroligt gott.
Ja.
Mm. Och ja, i alla fall. Bjärrfågel. Jag måste gå in på skinnspåret. Alltså ja, jag kan inte släppa det.
Nej, okej, kör.
Nu när vi ändå pratar om skinn.
Ja.
Då måste jag få lyfta upp hur upprörd jag är över att kycklingfiléerna är skinnflodda.
Skinn? Ja, precis.
I trågen.
Ja, i butik, ja. Färska kycklingbrösten. Eller fryst också för all del.
Men... det är något som gör att skulle jag en dag känna så här, jag behöver verkligen kycklingfilé. Jag måste köpa ett gäng kycklingfiléer. Ja. Jag kan inte köpa dem utan skinn.
Nej.
För skinn är det godaste. Alltså jag kan inte köpa dem.
Du brinner för skinnet permanent.
Det är som att köpa ett vinerbröd utan det där gula i.
Mormors hosta.
Ja.
Det är ju befängt.
Det kan jag bara inte göra.
Det är barockt.
Så den går bort.
Ja.
För mig.
Mm.
Men jag är en sån också som alltid köper hela kycklingar. Jag köper aldrig styckningsdetaljer.
Nej, det är ju ett unikum. Eller det är det inte. Du är inte det, men berätta.
Jag köper alltid hela kycklingar och okej, jag ska vara ärlig. Finns det bjärrfågel så köper jag den. Men finns inte det, ja då köper jag en annan kyckling. Men i vart fall. Jag köper alltid hela kycklingar för att jag gillar hela tanken med att ta vara på hela djuret. Och med kyckling är ju ett av de få djuren där man faktiskt kan köpa hem ett helt djur. Förutom fisk.
Ja.
I butik liksom, kan köpa hem en hel ko.
Nej, det blir svårt.
Men man kan köpa hem ett helt djur och man kan ta tillvara på alla detaljer.
Mm.
Sen är det ju en brist att inte halsen är kvar till exempel. Jag älskar halsen, jag älskar gnaga på halsen.
Aha.
En annan brist är ju att inkråmet, alltså inälvorna är ju borta. Var är de liksom?
Men när man köper kalkon så får man en påse med inälvorna.
Kalkon, ja, men det är på gränsen ett så pass stort djur att jag bara kan köpa en hel. Skulle jag behöva ett kalkonbröst, då skulle jag inte köpa en hel kalkon.
Det är ganska matigt.
Alltså, det är så stört mycket kött.
Det är jättemycket.
Det skulle jag inte göra. Men kycklingen är så pass små och nätta liksom. Så att, det gör jag alltid. Så sticker jag upp den om jag ska äta den på kvällen. Eller om jag ska göra den hel så sticker jag upp den.
Mm.
Och så fryser jag in de olika delarna.
Mm.
Ja, och sen har man. Och det blir billigare än att köpa liksom, enskilda styckningsdetaljer. Om man lär sig lite grann. Och man får ett kycklingskelett. Gud, vad heter det? Jag tappat ordet.
Ett skrov. Ja.
Och man får ett skrov att koka buljong på.
Det där är faktiskt väldigt bra. Det där ska jag ta med mig, Kattis.
Mm.
För jag köper, när jag köper kyckling i butiken så köper jag mest kycklinglår.
Mm.
Men det här känns ju väldigt rimligt, det du pratar om.
Mm.
Att faktiskt köpa hela djuret och sen gå hem, stycka det, frysa in.
Mm.
Också för att så här, uppskatta styckningsdetaljerna och bara ta vara på djuret.
Mm.
Jag tänker att det måste finnas en massa svinn där ute. För att det absolut vanligaste köpet av kyckling vi gör i Sverige måste ju vara... Jag har ingen källa på det här. Det här är bara feeling. Men det måste ju vara kycklingbröst.
Det måste... Ja, men garanterat att
det är det. Det är ju det. Och då tänker jag att det måste finnas så mycket svinn. Alltså i form av klubba, lår och så vidare.
Men jag tror att ganska mycket klubbor går till exempel till storkök. Jag tror att det är, alltså om du tänker tillbaka på skolmaten och sådär, det var ju mer klubbor än filé.
Ja. Ja, så absolut. Jag tror att en del av de sakerna går ju till storkök och en del kanske går till färdigrätter.
Mm.
Och så där. Jag tror inte man slänger kycklingkött så direkt, men nej, skinnet slänger de nog.
Och ditt hjärta blöder.
Mitt hjärta blöder.
Om man skulle vilja göra dig jätteglad, skulle man, om man kom med ett kilo kycklingskinn.
Ett kilo är rätt mycket alltså, men
du kan göra chips, Katti.
Hade väl fått göra en jävla massa chips helt enkelt. Det är skitgott, kycklingchips.
Det är härligt att du älskar kycklingskinn.
Mm, det är så gott.
Jag älskar kycklinglår.
Mm, det är också gott, men det är ju alltså, kycklinglår utan skinn.
Nej, men det är ju absurt. Vad gör de?
Absurt.
Ja. Men okej, okay, bjäre.
Mm. Ja, men bjärefågel, de som ordet avslöjar, eller namnet avslöjar, så hänger de ju på Bjärehalvön i Skåne.
Mm.
Och de har ett gäng uppfödare som också ger alla kycklingar samma foderrecept.
Aha.
Vilket i mina öron är härligt, för att då får man en jämnare kvalitet på alla kycklingar. Sen så har de otroligt mycket närproducerat foder. De är skitduktiga på att liksom jobba bort import som soja. Men de måste ju ha soja, för att det är ju ett väldigt bra proteinfoder. Så de har lite soja. Men de är duktiga på att jobba bort det. Och de är faktiskt med i ett projekt nu för att odla svensk soja. Så de har testodlat lite tillsammans med ett forskningsinstitut.
Nämen. Tänk den dagen.
Ja.
Vi får svensk soja. Men, okay.
Så de är liksom väldigt drivande där. Och sen har de en annan produktion. De har ju inomhusgående kycklingar. De går inte utomhus eller något sånt där. Men de har 18 kilo per kvadratmeter. Krav hade ju 20. Fast Krav var ju utomhus också. Mm. Så de här är ju inomhus hela tiden. Sen är det rasen Rowan Ranger.
Mm.
Som jag tycker är väldigt trevlig.
Mm.
Och sen, ja, så de är liksom...
Men det här är alltså varken egentligen konventionell eller eko. Det här är någon slags egen liten...
Ja, det är ett mellansegment. De kör lite sin egen grej. Och de har ju varit duktiga på att branda sig själva. Liksom. De finns ju i hela Sverige nu. Eller de ligger centralt på ICA liksom, och de andra stora affärerna. Så.
Ja. De har ju ett otroligt lättrökt kycklingbröst.
Ja, det är alltså magiskt. Alltså.
Och den finns ju bara att få tag på Bjäre på sommaren typ.
Men jag tror att vi kan nog få hit den.
Alltså jag kommer gå till någon sån här specialist, Kajsa Varje eller något sånt där. Och fråga efter det lättrökta Bjäre kycklingbröstet. För att alltså, det är otroligt verkligen.
Ja, det är otroligt
gott. Det är det enda jag äter på Bjäre på somrarna. Det är ändå det här. De senaste åren har jag varit ändå några veckor per år.
Ja, det är otroligt gott.
Ja.
Det är väldigt gott.
Mm.
Men så deras grej är att de är ett mellansegment kan man säga.
Ja. Och jag, ett spännande och mellansegment.
Jag tycker
lite grann gott. Tycka att det är spännande för att de går sin egen väg lite.
Mm,
det verkligen. Känns som att de har lite reason why.
Ja, men de
för
är
ju... de olika besluten de tar.
Jo, det tror jag. Alltså, och det som är lite spännande där är att om man till exempel är Krav, då är man ju ansluten till Krav. Man betalar ju pengar till Krav.
Mm.
Och så följer man deras regelverk. Och sen så sköter de ju en stor del av marknadsföringen och brandingen.
Mm.
Men man får ju liksom en del i att vara under deras paraply.
Just det.
Det säljer ju.
Ja, med sigillet säljer.
Mm. Så att jag menar, Bjärefågel är ju mer, det blir ju mer entreprenöriellt.
Ja.
Det här är vi. Det är vår egen grej.
Men det har de faktiskt gjort bra.
Mm,
gud vad vi låter som att vi är totalt platta i vår...
Men något
grävande överhuvudtaget.
Ja, men jag har till och med varit där.
Ja, det är faktiskt
i sant. Deras stall och tittat.
Mm.
Gjort reportage. Du, så att jag har ju ändå lite
belägg. Du har kött belägg. På benen.
Jag har lite kött på benen faktiskt.
Det har du verkligen.
Med en kycklingben.
Mm.
Jag har varit hos Bosarp också. Tittat på ekologisk kyckling.
Jaha.
Mm.
Okej.
Okay. Och jag har varit i konventionella stall också.
Mm.
Så att helt ut och cyklar vi inte.
Nej. Men när jag tänker på kycklinguppfödning och så ser jag var inne på det här i äggavsnittet också, så ser jag en konventionell uppfödning och så ser jag en ekologisk i mitt lilla huvud. Mm. Och då tänker jag att det är mycket färre kycklingar när det kommer till en ekologisk. Jag har ju förstått att de får mer yta.
Mm.
Men jag tänker ju per automatik att ja, men det är sån här småskalig produktion.
Ja, men det behöver absolut inte vara.
Nej. Det kan vara jättestorskaligt.
Det kan vara eko. Ja, det kan vara stort också. Alltså, bara för att det är eko betyder inte att det är småskaligt. Utan eko kan också vara... Alltså det kan vara stort och effektivt. Alltså, det är väl liksom... Det finns ju de som är jättesmå på eko. Och det finns de som är små på konventionellt också.
Ja.
Så det finns ju både och inom allt liksom.
Mm. Jag vet, men det är bara... Det tror jag...
Jag tror inte jag är ensam om den uppfattningen. Liksom.
Nej, det är det nog inte.
Tåls att tänkas på som konsument.
Ja, visst är det så. Visst är det så. Ja, men sen finns det ju andra koncept som Hagbykyckling och det finns Ockelbokyckling och de kan jag inte så mycket om.
Nej.
Men Hagbykyckling, ja, vi gjorde faktiskt att min kollega gjorde ett reportage om dem för några tidningar sedan. Men jag vet att de ville inte bli kravcertifierade, så de hade ingen lust att gå igenom hela deras regelverk. De tyckte inte att alla deras regler var vettiga.
Nej.
Så att de hade ingen lust till det och de hade heller kanske inget behov av det, för de hade redan ett tydligt varumärke.
Mm.
Och sina kunder och sådär. Så att
Det får man ju hylla.
Ja.
Att de går sin egen väg.
Det får man faktiskt hylla.
Men du, hur känner vi oss?
Jo, men jag känner ju att det finns ju någonting vi måste prata om. Och det är ju import.
Ja, vi har ju bara pratat
var
om svensk.
Var kommer kycklingen ifrån?
Ja.
Alltså det är väl lite det. Svensk kyckling, då har vi en unikt låg användning av antibiotika. Vi har ingen näbbtrimning.
Just det. Och det är helt förbjudet. Det är helt både konventionellt och ekologiskt.
Salmonella, otroligt god salmonella standard. Alltså jag tror till och med att vågar jag säga att vi är salmonella fria. Det vågar jag.
Ja.
Jag vågar säga det.
Ja, men för jag vet att du sa det med äggavsnittet.
Ja.
Att i Sverige är vi det. Men man ska ju passa sig lite för det importerade köttet. För där är det högre salmonella.
Exakt.
Ratio.
Exakt. Men vi har ett så här salmonella-program och behandlar väldigt duktiga på att förebygga. Mm. Jobba med förebyggande arbete. Och det är samma sak, det är därför vi antibiotika förbrukningen är så låg. För att vi jobbar förebyggande innan någonting har blivit ett problem helt enkelt.
Ja.
Så att Sverige ligger sjukt, du kan säga, noll.
Okej, hej lyssnare, nu har vi ett diagram framför oss.
Jag har googlat det.
Portugal sjukar ur.
Portugal har hög halt av salmonella.
Spanien, Polen och Tjeckien sjukar ganska mycket ur.
Spanien, Polen, Tjeckien kommer alltså på tredje, fjärde, femte plats när det gäller salmonellaförekomst.
Ja. Och sen, nej men gud, vi är längst bort på diagrammet.
Ja.
Vi har ingenting enligt det här.
Nej.
Och sen efter oss Finland, efter det Irland, UK, Danmark, ja.
Mm.
Men fas, det är roligt.
Så vi är ju väldigt bra.
Mm.
Så det är ju också ett stort mervärde skulle jag väl vilja säga.
Mm.
Men sen finns det något som heter Campylobacter.
Mm.
Och där har vi också otroligt låga halter om man jämför med många andra länder.
Men Campylobacter har varit lite i ropet.
Exakt. Och det har ju dels att göra med att man äter mer kyckling nu för tiden.
Ja.
Så att, ja. Alltså risken är ju, man utsätts ju för bakterien oftare liksom.
Mm.
Och sen om bristande hygien i köket också. Mm. Kan det också vara.
Mm.
Men sen så är det ju så att
kommer en kyckling automatiskt med Campylobacter?
Nej, inte alla. Alltså Campylobacter är ju en bakterie som finns i jorden.
Ja.
För att ekologiska kycklingar har ju högre halter av Campylobacter än konventionella kycklingar.
Det är alltså ytterligare en risk förutom fågelinfluensan och höken.
Ja, så att alla kycklingar som går utomhus, oavsett om de är eko eller om de är hemma på din egen lilla gård eller de är ett mellansegment, oavsett, alltså är de ute och pickar i jorden, då är det en otroligt hög risk att de får i sig Campylobacter.
Mm.
Och att det finns Campylobacter i köttet.
Mm.
Så är det.
Och om man tillagar kyckling rätt och med rätt hygien så dödar man Campylobacter.
Campylobacter dör vid typ 60 grader.
Okej.
Okay. Googlade innan.
Ja.
Därom tvistade lärde jag hittade en källa som sa 70 grader.
Okej.
Okay. Jag väljer att tro på 60 för jag gillar att dra mina kycklingbröst till 62.
Ja.
Mm. Men i varje fall så Campylobacter, det finns mindre Campylobacter i konventionell kyckling för den går ju inomhus. Och bjärfågel, den går ju också inomhus. Alltså de som är inomhus, ja, mindre Campylobacter helt enkelt.
Mm, för att Campylobacter finns i jorden.
Mm. Men jag menar, det finns ju också en grej med importerad kyckling. Alltså i Storbritannien till exempel, där finns det rätt mycket resistent Campylobacter.
Oj då,
så det är alltså det är Campylobacter som är resistenta mot antibiotika.
Ja, det är inte bra.
Så då kan man på värsta maginfluensan ever.
Ja, för det går inte.
Och sen funkar inte antibiotika mot det. Så köp svensk kyckling.
Ja, köp svensk kyckling. Men
eller die in puke.
Precis. Or other substances. Men du, hur mycket importerad kyckling har vi? Är det en alldeles för bred fråga?
Nej, men alltså den... Nej, jag kan inte riktigt svara på den på makaren faktiskt.
Nej. Men jag tycker att, alltså, nu går jag i ganska välsorterade mataffärer i Stockholm City.
Mm.
Men de gånger jag ska köpa kyckling så kan jag absolut få tag på svensk kyckling.
Ja, gud ja. Alltså,
det är inte
den importerade kycklingen landar inte främst i din butik. Nej. Utan den landar främst i restaurang och i offentliga kök.
Så det är därför det är extra viktigt när man är på restaurang att fråga, vart kommer köttet ifrån?
Ja, exakt. Så att, ja, precis. Så att gör det. Fråga.
Fråga och påverka.
Våga fråga.
Våga fråga. Våga påverka.
Men då har man ju till exempel om man tänker på kycklingen från Thailand som har varit i en del i Europa för att de har ju slavliknande arbetsförhållanden på många av de här kycklingfarmarna och fabrikerna. Ja, dels det och sen har de en tveksam antibiotika-policy. Och det är därför WWF har gett dem rött ljus bland annat.
Du menar hundvaktsorganisation?
Just det, där kan vi ju rätta från förra podden. Det heter ju inte hundvaktsorganisation. Det heter ju vakthundsorganisation. Dogwatch. Eller Dogwatcher.
Dogwatcher organizations.
Mm. Classic Swinglish mistake.
Ja. Men köp svensk kyckling. Och framförallt, för det är väldigt lätt att göra i svenska butiker, matbutikerna.
Ja, exakt.
Men fråga på restaurangen. Var kommer kycklingen ifrån?
Fråga på restaurangen. Kolla när du ska köpa liksom din... Jag såg att Findus lanserade bowls. Färdiggjorda bowls.
Typ, har du hört det?
Ha en god lunch. Bean bowl.
Chicken bowl. Det är den där halloumi bowl.
Ja, exakt. Ja. Så när du ska köpa din lilla bowl, eller vad det nu kan vara, i färdigmaten också. Vänd på paketet, kolla ursprung, vad står det. När det gäller just till exempel thailändsk kyckling så får man ju inte importera färsk thailändsk kyckling. För att den inte håller alla smittkrav.
Nej.
Men man får däremot importera tillagad thailändsk kyckling. Och då kan den thailändska kycklingen komma från Thailand, vara grillad eller kokt eller någonting. Mellanlanda i Tyskland. Där den packas om i en annan påse.
Mm.
Och då står det bara packad i Tyskland.
Ja, det står inte.
Så du kan inte ens se var det kommer ifrån. Eventuellt om du hör av dig till företaget och frågar sig, var kommer era kyckling ifrån?
Det är ju helt galet att man
Findus inte är ju en av dem. Findus klingar väldigt svenskt. Findus är ju en av de största förespråkarna av thailändsk kyckling.
Nej.
Ja. Och det är.
Jaha.
Men de säger att den thailändska kycklingen som de köper, de har så sjukt bra kontroll på alla sina thailändska anläggningar, att de tycker att den fyller upp till svensk standard.
Men det osar ju lite katt ändå.
Alltså det osar katt, det osar hästköttskandal.
Ja, det gör det verkligen.
Men
här har vi något.
Jag blir otroligt upprörd när man säger...
Lika mycket som dina ögon tindrade när du pratade om kycklingskinn, lika svarta blev de nu.
Ja. Man blir otroligt upprörd när man säger, ja, den kycklingen vi köper från Thailand, den uppfyller precis de kraven som vi gör i Sverige.
Varför köper
bara det att den kostar ingenting.
Nej.
Kan man producera någonting som kostar ingenting? Vem är det som betalar priset då?
Thailänderna.
Det är thailändarna, det är Thailands miljö.
Mm.
Alltså det är någon måste betala. Mm. Ingenting är gratis.
Nej, ingenting är gratis.
Någon betalar och det är inte Findus.
Det är en generellt bra fråga att ställa sig när någonting är svinbilligt.
Vem har betalat för det här?
Vem har betalat det här priset? Mm.
Exakt. Så att tills den dagen Findus bjuder in mig till en av sina kycklingproducenter.
Till ett öppet bordsamtal?
Nej, till en av deras kycklingproducenter i Thailand. Så, nu har du snackat så mycket skit om vår kyckling att nu måste vi bara ta ner dig hit.
Shout out till Findus.
Och visa dig.
Mm. Men du...
Då kommer jag tro på dem. Ja. Men jag litar inte på det där för 5 år. Alltså.
Nej. Men en liten sista grej här nu då.
Mm.
Vi har ju främst pratat om svensk kyckling och så har vi pratat om färsk kyckling. Den frysta kycklingen, skulle du säga att den oftast är svensk eller importerad?
Alltså det finns nog både och där skulle jag vilja säga. Men det finns definitivt en större andel import i frysdisken än vad det finns i den färska disken.
Och där kan man ju också då hålla lite utkik på vatteninnehållet.
Det kan man definitivt göra.
För att ofta så ökar de ju vikten i fryst kyckling, va? Ja, genom att spruta in vatten.
Ja, och ibland kallas det för mörning, att man har mörat den. Ja. Genom att spruta in lite saltvatten, liksom saltlake. Så att man kan ju också se det på kycklingfiléerna. Om man tittar på dem när man har tinat dem så kan man ibland se så här 4 små hål eller 6 små hål eller något sånt där.
För att de har sprutat in vattnet.
Exakt, exakt.
Alltså det är så groteskt.
Så att, håll koll på i frysdisken, kika efter ursprung, kika efter vattenhalt.
Ja.
Så är det ju.
Mm.
Men för allt i världen.
Egentligen. Alltså det är ganska enkelt.
Köp svensk.
Köp en hel ja. Svensk. Och så behöver du inte liksom oroa dig.
Nej, en hel svensk kyckling. Spara pengar, få goda delar, få skinn.
Koka soppa på skrovet, en buljong.
Underbart.
Ja.
Underbart.
Verkligen. Gud vad vi babblade idag.
Ja, jag känner det också.
Men det är väldigt mysigt. Nu börjar det lukta lite, dofta lite från köket. Oh, Jöns står och lagar. Vad är det han ska göra idag?
Han gör en fläskgryta.
Fläskgryta? Mm. Var kommer fläsket ifrån?
Det kommer från Sveden.
Ja.
Det kommer från Gotland till och med.
Jaha. Spännande.
Mm. Mer än så vet jag inte.
Nej.
Eller jag har inte läst så noga. Gotlands slakteri var i alla fall.
Gullen är Jöns fläskgryta.
Mm. Jöns fläskgryta. Mm. Jag tror det blir med senap och dragon skulle jag tippa på.
I affären ville han köpa en senap i förebyggande syfte.
Mm. Han var rädd att den var slut.
Ja, Jöns.
Så det blir faktiskt supergott tror jag.
Ja,
det
tror jag också.
Jag tror inte det är något mer direkt. Jo, det är det säkert. Men...
Jag tror också att det är mer. Det var väldigt mycket att prata om idag. Men låt oss... säg vad ni undrar, kompisar.
Verkligen.
Så får vi prata om det. Och vi älskar er feedback.
Ja. Tusen tack för att ni är med oss.
Ja, tusen tack för att ni är med oss. Och fortsätt shoutouta. Vi älskar att bara få någon respons överhuvudtaget.
Exakt. Ge oss gärna respons.
Ja, och puss till våra mammor.
Ja, puss till dem. Och pappa också.
Ja, pappa också.
Men jag känner så här... Alltså, jag vill bara skicka med att tänk på att vi kan ändå tillsammans förändra ett konsumentbeteende.
Men det kan vi verkligen. Och känn att så här, saker börjar på individnivå.
Och saker börjar hos konsumenterna.
Ja.
Handeln vill alltid tjäna pengar. Det handeln gör, alltså det är ingenting som är för att vi är så himla goda människor. Nej. Handeln alltså.
Nej.
De ska tjäna pengar.
De ska tjäna pengar.
Och de tjänar pengar på det som konsumenterna vill ha.
Så gör er röst hörd.
Ja. Gör ett aktivt val. Och för det är du som bestämmer.
Var kommer köttet ifrån? På restaurangen?
Ja, gör det bara.
Gör det.
Härligt.
Mm, verkligen.
Vad härligt med lite pressande, påtvingande ord.
Ja, oharmoniska ord.
Ja, verkligen.
Nej.
Då så. Nu hugger vi in på fläsket då.
Nu hugger vi in på fläsket.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej, hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.